Hej och välkomna till allra sista lilla lördag.
Nej, det är inte det.
Nej.
Det vet man inte.
Nej, det vet man i och för sig inte. Det vet man aldrig.
Gud, det finns ju en helt underbar bok som heter Tisdagar med Morris. Som handlar om en gammal man och en hund, va?
Mm.
Ja. Så känner jag lite så här att mina måndagar har varit så här, måndagar med Anita. Och nu blir det konstigt. Hur gör man nu?
Ja, nu får vi bara umgås.
Okej, så, men vi ska göra en liten lille lördag best of all time high.
Ja, det vet jag inte om det är best of. Jag har suttit och lyssnat på ungefär 100 klipp av våra 240 avsnitt. Vi började alltså första podden i, kan du gissa när gjorde den?
Bobo var ju lite, vad kan det vara, ganska exakt 4 år sedan?
Ja, 3 mars 2015 släpptes det första avsnittet. Och sen när det kommer en jäkla massa avsnitt, sen har vi gjort någonting som heter Stora lördag och sen är det några avsnitt som har gått åt helvete som aldrig har kommit upp. Men jag tror totalt sammanlagt har vi nog gjort runt 280 avsnitt utav podden. Men det är 240 som är publicerade just i det här forumet. För vi gjorde ungefär 10 stycken Stora lördag och sen har vi gjort lite gästspel och andra poddar i andra kanaler och sådär. Ska vi lyssna på hur det lät från allra, allra första början?
Nej, jag måste faktiskt börja med att krädda en människa vars inblandning och fantastiska klippförmåga vi inte hade suttit här.
Ja, alltså, ja. Alltså, jag kan säga att utan honom så hade den här podden inte varit en podd.
Han heter Magnus Silvenius Öhman.
Ja, han bor i Los Angeles.
Ja, jag tyckte det var så roligt när vi var och tog en liten AV med honom för någon månad sedan. Och då hade jag hade aldrig träffat honom i live.
Det är så sjukt.
Och så började jag berätta någonting. Han bara, ja jag vet. Och han visste nästan mer om mig själv än vad jag vet.
Och Peppe, hans respektive, är jätteduktig journalist. Och hon och Magnus har en fantastisk podd som heter Peppe och Magnus podcast.
Ja, den kan
den
ni börja lyssna på istället.
Den ska tas vidare efter lilla lördag. Sen ska vi fortsätta lyssna på mig och Ann. För vi finns ju 2 gånger i månaden på Podmi med våran crime-podd som vi älskar här. Som heter Partners in Crime. Och det som kommer nu i januari är ju Jack the Ripper och Kim Wall. Så det här vill ni inte missa. Ladda ner Podmi-appen eller gå in och registrera er på podmi.com. Kostar 29 kronor i månaden, men första månaden är det gratis.
Och ja, som sagt, det här är good crime shit.
Ja, good crime shit. Mm. Fan vad vi jobbar.
Ja, vi jobbar loss, Det är så roligt ju. Ja.
Men nu sätter vi igång den här underhållningskavalkaden av gamla klipp och små korta analyser.
Hej och välkomna till Lille Lördag.
Lille Lördag.
Ja, tycker du att det är ett bra namn på vår podd?
Jag tycker egentligen att det ska heta Anita och Ann. Eller Ann och Anita. Det är lite så här Lennon McCartney, vad börjar vi? Eftersom båda namn på A.
Ja, men Lille Lördag.
Med Ann och Anita.
Ja.
Med Ann och Anita. Ja, men det är bra. Det är mer kläm i det.
Det är lite så småstadsaktigt.
Ja.
Till exempel i Enköping. Så två av mina killar kommit från. Där går man ju mycket ut på onsdagen för att liksom, det ska hända någonting i veckan. Och så är ju lite både du och jag. Vi vill att det ska hända något i veckan.
Vi vill alltid att det ska hända någonting.
Ja.
Jag har fortfarande kvar det lilla hålet från så här, när jag var 20 någonting och precis hade flyttat till Stockholm och ville vara med på allt och blev så fruktansvärt ledsen ifall jag inte fick komma på någonting. Då var jag så här, vad jag missar? Vad jag missar nu? Vi var tvungna att hända någonting hela tiden.
Ja, men då därför tycker jag att det är bra när vi bestämmer det.
Och gillar ni den här podden så tycker jag det vore kul om ni hashtaggar oss och på vilket Instagram eller Facebook eller vad det nu är som helst och skriver bara
Flickr.
Flickr eller Lille Lördag. I hashtag Lille Lördag.
Inte Lilla Lördag utan Lille Lördag. Det är lite småländs, något småländs är det?
Lille Lördag.
Lille Lördag.
Det var ju skånska.
Ja. Geografi har aldrig varit min starka sida.
Jag tycker också det är väldigt roligt att precis innan den här podden så har Ann då bestämt att hon ska ringa på en lägenhet, hon ska fixa en barnflicka och vad heter det? Och vad
heter det? Slut med sin man.
Jag slut med sin man och fixa sin panna och får också alla råden från mig att göra det. Sen blir jag arg på henne för hon ska faktiskt exekutivt ska göra det här.
Det är bra med dig för din hjärna är lite som min.
Ja, vi klickar.
Ja, det gör vi faktiskt.
Ja, och vi får saker gjort på våra väldigt märkliga sätt. Men alltså, är det lite jobbigt ändå att höra att ditt liv är som det är nu 4 år senare? Har vi precis den här diskussionen typ innan?
Jag vet, usch. Ja, ja. Man får tänka så här att det finns många år kvar. Och
ja.
Men en grej som slog mig lite också, att vi lät lite så här nyförälskade och fnitt.
Och också så här, hur pratar man nu i en podcast när man ska då uppnämna att man vill ha en hashtag? Och hur berättar man nu för sina följare vad man skriver den?
Det lät lite som att det här var så 30 år sedan.
Ja, men verkligen. Det var inte. Ja, mycket vatten har runnit under broarna och så här lät i avsnittet Schiffert versus brudarna från 4 augusti 2015. Ja, vi befann oss i Turkiet och helt plötsligt ser jag att så här, Henrik Schiffert, eller jag får reda på det via en kompis. Det märkliga var att jag och Henrik Schiffert har varit polare på Facebook och jag följer honom på Instagram. Men helt plötsligt när jag ska gå in och läsa det här inlägget på Facebook, då är inte vi kompisar längre, så han måste ha unfriendat mig utan någon anledning. Och då tänker jag att han har någonting, det är någonting på gång. Det är det första jag tänker.
Aha!
Aha.
Men tror du att det var så?
Ja, det tror jag garanterat. Okay, jag har liksom haft honom i mitt flöde hela tiden. Och sen har jag inte tänkt på, men det har bara upphört. Liksom. Mm. Och inte för jättelänge sedan. Och då förstår jag att massa...
Lyftigt!
Jaha! Att han har liksom hoppat på Amanda, min svägerska, för att hon har publicerat ett inlägg som hon har tydligt gjort i samarbete med BMW. Men inläggets karaktär är att det finns en så här privata känslor kopplat till det. Och Henriks tes är att så här, allt är till salu i samtiden. Och jag vet inte längre vad som är äkta och vad som är riktigt. Och jag tycker att det är så här, dels så tror jag att följarna som följer är väldigt på det klara med vad som är köpt och vad som inte är köpt. Sen är det ju liksom per definition en svår fråga, för allting är i en offentlig persons Instagramflöde eller Facebookflöde eller vad det nu är, blogg. Det skulle ju kunna vara marknadsföring. Att jag har varit i Turkiet och lagt upp massa härliga bilder därifrån, det skulle ju kunna vara marknadsföring. Någon kanske känner så här, gud vad härligt de verkar ha, vi åker dit. Men det är ju inte ett köpt media. Däremot måste man ju tydliggöra vad som är köpt för sina läsare. Det tycker jag är det enda som kan skilja på känslor och känslor.
Samtidigt men det kan man ju... är ju jätteotydligt. Det måste du hålla med
om. Jag håller med om det, men samtidigt kan det ju vara så att jag älskar den här kaffelatten.
Absolut.
För att jag faktiskt älskar den. Och sen ska det ju vara så att det där kaffeföretaget får reda på att jag älskar den kaffelatten och hör av sig till mig och säger så här, gud vad kul att du gillar våran latte. Får vi sponsra dig med en latte? Jajamän, säger jag. För då helt plötsligt går ju de här två världarna ihop då.
Mm.
Så du kan både älska och få betalt för någonting. Och det blir en äkta känsla och en betald produkt. Bara att jag tydliggör det med en liten hashtag eller vad det är. Gud vad det där kändes som ett dilemma för liksom 30 år sedan.
Ja. Men, nu ska vi förklara för publiken hur det går till när man gör reklam för en kaffe.
För det här var ju faktiskt vårt första mediedrev.
Ja.
Eller i alla fall ett av mina första mediedrev. Jag blev liksom attackerad utav Schiffert. Då jag skrev om en kompis organisation som heter Sorgeband som jobbade med Suicide Zero, och han tyckte att det var förkastligt att jag kunde marknadsföra sorg på ett ganska groteskt sätt enligt honom. Men han började med att så här, först liksom köra loss på Amanda, och sen så var det någon annan som var i skottlinjen, och sen så blev det jag. Och jag hade en ganska lång och liksom vettig diskussion med honom om det här. Men det kändes ju, idag är det här såna självklarheter med betalda samarbeten. Alltså hela, att alla känslor är till salu liksom.
Men idag om Schiffert skulle gå ut och försöka klanka ner på någon som hade gjort betalt samarbete, så skulle det ju bara liksom... Då skulle det bara visa att han inte har hängt med. Det skulle ju bara klinka ihåligt mellan raderna typ.
Ja, och grejen är så, jag såg inte någon liksom större skillnad på att Schiffert gör reklam för sina egna shower som man då länkar till biljettförsäljningsställen, som att han gör betalda samarbeten med bolag som betalar pengar för saker han gillar.
Ja, men det är väl det att många av de här lite mer då, så kallade kreddiga människorna, de har ju liksom på något sätt bäddat in sina samarbeten i en show, eller ja, det har ju vi också gjort nu.
Mm.
Men för det så har väl alla insett att så här, den ena är inte finare än den andra, utan allt är faktiskt till salu.
Mm. Och sen så det är ju svårt i en sån, vad ska man kalla det för, utsåld värld,
mm,
att vara liksom någon form av kulturarbetare som inte vill tjäna pengar, för att även Henrik Schyffert tjänar pengar, och det är ju vi med, bara på extremt olika sätt, och sen så är det väl upp till Schyffert eller till mig att bedöma vad som är fint och vad som är fult.
Sen är det också så att de senaste 4 åren så har ju faktiskt jäkligt mycket hänt. Det finns ju helt fantastiska kram. Det har ju nästan alltid gjort i USA. Men Sverige har ju ändå så här, jag menar, stegat i fatt. Har du till exempel sett den här nya Elton John-reklamen?
Nej.
Julreklamen. Oh, helt fantastisk.
Ah. Ja, men vi pratade i alla fall om reklam på sociala medier. Det frångick han lite, men ändå. Vi går tillbaka till podden Miss Universe från 23 december 2015.
Förstår du vad jag menar? Och det är ju samma sak med liksom, ja men catwalken, allting som är så här typiska kvinnliga estrador.
Ja.
Det har ju också männen bestämt hur de ska se ut.
Ja.
Det är väldigt klassiskt tycker jag. Vad är det mer vi kvinnor brukar få för råd som vi inte har bett om?
Ja, men framförallt tycker jag också att det är väldigt mycket råd och konstigheter från andra kvinnor. Och det handlar ju om att man har adapterat någon typ av manlig tes. Och sen så pressar ut för att komma närmare på något sätt. För att bli jobbigare än en kvinna ger ett manligt råd, eller vad jag ska kalla det för, till en kvinna. För då blir det liksom lite ännu mer underminerande.
Ja, men jag tänker också på så här, när män inte orkar leva upp till ett krav som ställs,
ja,
då vill de ju också säga att det är så här kvinnor som har lagt ribban för högt. Jag tänkte så här på SVT Opinion häromdagen.
Uh-huh.
Och då liksom det här med att man hackar på kvinnorna. Det här handlar om julen då.
Uh-huh.
Kraven som ställs på julen. Och då är det liksom lite det här som jag har sagt förut till dig och som jag älskar att prata om. Att både män och kvinnor och barn och hundar och liksom, jag menar, vilket jävla kön, alla hens, alla barn överhuvudtaget, vill ju ha det mysigt och hemtrevligt.
Ja.
Men någon måste ju ordna skiten.
Ja.
Och det har ju du och jag pratat om i våra keso-filmer och det har vi pratat om överlag, att det oftast blir kvinnan.
Ja.
Och det är inte bara liksom, det är egentligen, jag vet inte vems fel, vi behöver inte peka ut några syndabockar.
Men ska vi prata om arv och miljö då?
Ja, det
kanske
det kan
ligger i våran genmassa att vi gillar att boa mer.
Ja,
men är det så farligt? Gud, vad det märks att det här är innan MeToo.
Ja.
Det finns verkligen ett innan och ett efter.
Ah.
Där vi så här spekulerar om saker som har varit så otroligt självklara. Mm. Som vi nästan låtsas som att vi vet att sen vi föddes efter MeToo. Så har det verkligen inte varit. Det här var så 1,5 år innan.
Mm. Det låter som att vi så här, två liksom gamla tanter liksom bakgård på Söders Anderssonskans Kalle på 50-talet. Ja, det är klart att vi får mysigt för karen och barnen och hundarna ska få ha det bra i jul.
Intressant.
Jävligt intressant alltså.
Vi går vidare. Mm. Ja, men hej!
Hej, snart är det jul.
Ja, jag sitter och fidar dig.
Ja, det gör du. Idag hade du köpt, notera, 3 lussebullar.
Ja, för jag kommer på att en bulle är inte tillräckligt.
Nej.
Och 2 bullar är för mycket.
Hej och välkomna till Lille Lördag.
Ja, men hej!
Hej, snart är det jul.
Ja, jag sitter och fidar dig.
Ja, det gör du. Idag hade du köpt, notera, 3 lussebullar.
Ja, för jag kommer på att en bulle är inte tillräckligt.
Nej.
Och 2 bullar är för mycket. Så 1,5 är den ultimata lussebullen.
Men det gick så snabbt.
Jag vet,
nu är de slut.
Jag vet, men det är så mycket luft i de här.
Mm, det är bra. Luft är bra.
Luft är bra.
Eller? Jag tänkte på det när jag skulle gå hit till Acast i morse. Så tänkte sig, gud, alla går snabbt. Alla så defilerade förbi mig med klackar. Så här, klickade, klackade, klickade, klackade. Jag, här, men gud. Jag fick en tvångstanke att jag har väldigt så här, korta ben, att jag inte kan gå snabbare. Förstår du?
Ja.
Så jag började så här, pinna på, som att jag blev jag. Jag tänkte så här, nu är du jagad. Jag tror inte jag själv. Men hur jag än pinnade på, så var det så här, killen och tjejen framför med klackskorna. De bara så här, de drog iväg.
Är det hemskt?
Men är det för att jag har gått ner i tempo för att det snart är jul och sådär? Ja. Eller kan jag inte gå fortare?
Jag tror du har en maxgräns.
Vill du veta en sak? Igår när jag kom hem så låg det ett stort kuvert från polisen.
Nej.
Jag bara, gud, vad har han nu gjort? Nej, men du vet, man tänker så här, är det något jag har missat betala? Är det någonting med barnen? Man vet ju aldrig. Det är mycket som kan hända.
Ja, ja, visst.
Så jag är lite så som jag är. Jag stoppar huvudet i sanden, strutsar vidare och tänker så här.
Va? Du är väl en sån som bara så här, konfronterar problemet
direkt? Ja, ja. Men du vet, ibland är det. Jag är väldigt schizofren där. Jag är väldigt dubbel.
Det är roligt att du var så här på gång in och trodde att jag vet det.
Jag blir så här glad. Jag bara, historien om mig är omskriven. Då var det det att jag hade kört 33 för fort.
Oj, 33?
I Sundsvall.
Ja, men du vet, lokalpoliser. Ajabaja.
Jag har ju envis som en åsna hävdat att de här kamerorna, fartkamerorna, inte funkar. Det bara hittar på. Det är bara Sveriges största polisscam. Jag tar tillbaka. Förlåt, polisen.
Jag vet inte vad de borde göra med de där. Jag har också blivit haffad i en sån där en gång.
Det är första gången jag blir haffad. Jag har alltid kunnat prata mig ur fortkörning. Jaha, det var ju bra. Du ser ut som min pappa. Hej då. Jaha.
Ja, du Ann. Klickeri-klackeri.
Ja,
korta bendilemma. Jag måste ju säga att du har ju stått för väldigt... Du är ju en underhållare utav rang.
Dito.
Nej, men du har, vi har ju helt olika typer utav humor.
Har vi?
Ja, på ett sätt. Alltså, du är mycket mer direkt. Och kan så här, se saker i stunden. Alltså du är bra på skeenden.
Ja, jag får snabbt associationer i huvudet.
Mm, och ibland kan du inte det. Efter en middag med 3 glas vin, då är inte du bäst på att liksom förklara vad som händer innanför pannbenet till de som är utanför pannbenet.
Det är väl en vanlig grej, så när man känner varandra så väl så tänker man så här, är inte du inne i min hjärna?
Precis.
Men det är du ju nästan.
Ja, nästan.
Ja, det är det fan.
Min humor är mycket mer att så här, se situationen och kunna så här, återge den och så här, det här var ju komiskt och så måste jag skriva ner det.
Ja, jag fattar, ja. Och sen så här, liksom flörta till det ännu ett varv innan du tar upp det typ.
Exakt. Du är väldigt mycket direkt. Jag tror att i en skrivhänseende, om vi skulle skriva humor ihop, så hade vi varit ett perfekt par.
Perfekt. Ja. För du säger så här, men å andra sidan så kan man ju men jag kommer på lite tokiga formuleringar.
Nej. Och du vet, när man är så i någonting så att man känner, liksom, man känner sig nästan sektifierad, det går ganska fort. Så de enda som jag känner förstår mig och jag kan prata med, och det enda som jag överhuvudtaget kan prata om, det är det som sker på inspelningen och det som står i manus och det vi kan, alltså, där hittar jag min, liksom, mitt lufthål, min luftficka i vardagen. För kommer jag hem så är jag helt nollad, och då liksom går man som en maskin och tar hand om barnen och gör det man ska, liksom, och allt det där. Och sen så är man på inspelning, då är man närvarande på något sätt. Där finns den sanna verkligheten, även om det är liksom på låtsas.
Men jag älskar att du säger sektifierad, för det är en känsla som jag så ofta slås av. Så tänker jag så här, det här är i min lilla mikrovärld som jag lever i. Det är en tv, en spel, det är en utlandsresa, det är liksom en tjejmiddag eller någonting. Så tänker jag så här, jag älskar ju det. Jag älskar ju till exempel när man åker iväg, men ta vad som helst. Men en väldigt speciell sektifierad liksom resa är ju när man åker ner på Fångarna på fortet.
Det här är ju spännande, för att den här podden, den är ju också lite för mig, när man backar på det här sättet, att lägga pusslet till ens egen skilsmässa. Alltså den här podden har ju 2 dödsfall. En nära vän till mig och Kalles mamma, som båda har gått bort under tiden vi har spelat in. Och sen så har det kommit en bebis, Frasse. Och sen så har det också kommit en skilsmässa. Så för mig är den här, liksom, att backa det här bandet lite, att lägga liksom pusslet till våran skilsmässa. Och då hittade jag den här sekvensen där vi jobbade väldigt högintensivt i juni med mammor. Och det här är alltså juni innan oktober samma år som vi faktiskt skildes. Så att jag kände och skönde att det här var upprinnelsen.
Men ibland tänker jag så här, jag menar, i vissa tillfällen i livet så tänker man så här, om jag gasar nu, då kommer jag vinna det där X, men om jag gasar nu så kommer jag förlora det där Y. Och kan det ha varit lite så i det här fallet, att så här, att du jobbade bort någonting
Fast det blir också så här kvinnlig take på när jag ställer den här frågan egentligen.
Ja, och det är den som är lite så här, det finns väl ingen man, det är inte så att varken ex-man eller befintlig man har liksom någonsin frågat mig, ska jag köra eller ska jag bromsa?
Nej.
Det har väl bara varit liksom fallit sig fullständigt naturligt. Sen kan man ju ibland säga så här, nej men det här är inte bra för mig ur ett familjeperspektiv därför att. Men här har man ju liksom så här, this is your shot. Det här är liksom din enda chans. Ta den eller ta den inte. Det är ju ett omöjligt val. Alltså det, eller det är ett självklart val snarare.
Jag tycker det blir så otroligt tydligt, den moderna kvinnan i Star is Born. Att kanske för bara 10 år sedan så hade kvinnan tagit ett steg tillbaka, då i det här fallet Lady Gaga, vilket hon också gör. Men sen bestämmer hon sig för att nej, jag måste köra. Vilket i förlängningen tror inte jag har förändrat någonting, men jag har ändå blivit anklagad för det av några ex-pojkvänner, att så här, du fanns inte där för mig då, hiten. Men alltså, jag har aldrig anklagat en man, hur hemskt mitt liv än har varit, med min mammas död och cancer och alkoholism och skilsmässa och fan hans moster, tror jag aldrig att jag efterhand har sagt så här, du fanns inte där för mig då.
Nu ska vi lyssna på programmet Kulturkvinnan. Spännande att vi döpte det till det. Och det här är alltså 14 december 2016. Det vill säga ganska exakt ett år innan MeToo. Det fanns ju en väldigt spännande debatt förra veckan som jag liksom har bara satt händerna i. Det var DN som hostade den. Och det handlade om kulturmannen. Finns han? Och finns han i fler sfärer än just i kulturen? Och vem är mannen och hur skapas han? Och det var Lena Andersson och Carolina Ramqvist som debatterade det här, eller diskuterade det här. Och exempelvis så är kulturman, det som definierar en kulturman, och det är, som sagt, kan vara i näringslivet, kan vara i sporten, det kan vara överallt, det är ju att han är väldigt karismatisk och behärskar sitt område väldigt bra. Och så länge kulturmannen liksom levererar så kommer fortfarande kulturmannen existera. Och exempelvis är Zlatan en kulturman.
Men berätta lite vad du menar med leverera.
Nej, men alltså han, så länge han liksom fortfarande får en hit, förstår du? Alltså det kan vara bokmässigt, det kan vara skrivmässigt, det kan vara alltså prestationsmässig hit.
Jo, jag vet, fast jag håller inte med. Men jag tycker ändå så här, många kulturmän som håller sig kvar, hur mycket har de liksom levererat de senaste 20 åren?
Nej, men det återigen, jag säger att det handlar ju om att få en hit och myten om den där mannen.
Jo, men en man behöver bara få en hit och sen kan han vara en hit resten av sitt liv.
Alltså jag tänker, om du tänker på Horace Engdahl då, nu är det ett extremfall utav kulturman. Eller Bruno K. Öjer, eller liksom
Roy Claes Andersson.
Östergren. Ja, etc. De är ju ändå liksom... Ja. Att Roy Andersson till och med går ut och säger att det är han själv som är Hugo Rask. Det är ändå liksom där någonstans. Så här. Fan vad spännande. Jag fick såhär gåshud.
Vi förutspådde kulturmannens fall.
Med lite hjälp av Carolina Ramqvist och Lena Andersson kanske, som hade suttit i den här debatten på DN.
Den där gamla boken.
Den gamla boken.
Men jag tänker ändå så här, jag har själv fallit liksom till föga för de här olika männen. Jag hade ju en liten svag ådra där för horra och sydrid. Men nu känns det som att nu är det så jävla många som har dragit ner byxorna på kulturmannen och sett att det fanns ju inget där. Mm. Att, alltså, det är nästan som att det känns som att det liksom är ett historiskt skämt. Att det vore liksom som att de vore neandertalare, att de vore en annan art. Att det var så här, jo, men det var ju tillbaka till den tiden då vi levde i grottor. Då tyckte man ju att han med liksom mammuthornet vid ballen. Alltså, det blir helt episkt. Det blir liksom helt samtida men ändå uråldrigt.
Fast min spaning för 2025, det är kulturmannens återkomst. Du tror att vi har liksom, vad ska man kalla det för, dissekerat sönder samtiden så mycket och liksom omvärderat allt så mycket, så att då har vi till slut slagit runt vår egen axel, så jag tror att han kommer komma tillbaka. Nu ska vi lyssna på den i Obamas armhåla från 1 mars 2017.
Samma bubblakänsla som det när man fått en nyfödd.
Ja,
du vet vad jag menar, man är psykopatbubblan som bara är så jävla vacker
och
mjuk.
Man åtrår den där bubblan så mycket, den är så vacker, man vill aldrig att den ska ta slut. Man vet att det är så här Guds lilla strössel, den kommer hålla i 24 timmar.
Exakt, är borta. I den här himmelsängen är det bara du och jag. Och vad som sker här inne och mellan oss, det är fantastiskt. Och det är kärlek, jag älskar dig här inne. Sen står man i ens hall. Då kan man kanske bara kär.
Ja, verkligen.
Och sen så står man i
inte lika snygg som i sovrummet, men
han är inte snygg, utan mer bara känslan att så här, helt plötsligt kommer distansen ganska fort. Och sen så helt plötsligt står man i trapphuset, så är man så här bara, kan jag stå för den här personen? Vad vill den här personen? Men jag kanske bara tycker om honom eller henne. Och sen så ute på gatan är det typ en person man träffar. Och jag kan inte så här, det är för mig så jävla abstrakt. Vad är det här? Vad är, alltså så här, vad är kärlek? När den känslan är genuin i alla de skedena, i alla lökens skikt, då tror jag på riktigt att det är kärlek.
Det här... Jag bara, det där var för smart för mig.
Vet du vad det här var? Det här var min första dejt, eller andra dejt med Joel.
Var det?
Det jag var liksom, blev fullast allvar så här, blixtförälskad i honom, dejt nummer två.
Jag kan faktiskt ärligt konstatera att jag vet fortfarande inte riktigt vad kärlek är. Jag är väldigt bra på att bli passionerat förälskad och besatt och hit och dit. Men jag vet inte om jag har klurat ut den. Jag kanske är liksom för mycket uppe i mitt.
Nej, men det som är tråkigt med att åldras, det är väl att saker och ting tenderar till att bli ljumnare fortare. Den där hettan, den är man ju bara med om oerhört selektiva gånger i livet, oftast i ganska unga år. Det som var så fint med det här var att jag fick uppleva den där hettan igen. Det var verkligen så här, jag kunde dö för honom stundom. Men samtidigt var jag extremt förvillad och förvirrad i våran relation, i och med att ingen uttalade. Jag mår ganska dåligt som nyförälskad. Så att då var det så här, jag älskar dig i den här, i det här sammanhanget, men där ute vet jag knappt vem du är. För att vi hade ju liksom bara ett liv med varandra under flera månader som vi bara umgicks i hemmiljö. Och sen åkte vi till Rom i mitten utav mars.
Det var en jättebra resa.
Det gick jättebra. Göra slutresan. Så smart. Så jävla smart. Jag visste ju inte vem han var. Alltså, jag visste inte att jag kunde inte ens porträttera att jag skulle gå på stan med den här personen. Förstår du? Vi vågade oss ut i Stockholm i slutet av april. Och då gick vi på Book of Mormons och sen så gick vi på en restaurang. Det var första gången vi var ute utanför dörren tillsammans. Från liksom mitten på februari till vad heter det, slutet på april.
Lite som Yoko Ono och John Lennon. Mm,
verkligen, sängstrejka.
Fast med indisk touch. Jag kan ju älska det där när liksom alla inte vet om. Det är också ett sätt att bevara hettan längre. Så är det ju bara. Om man säger flåntigt direkt, som vissa människor gör i media. Så här, det här med nya killar sen veckas in. Det tog slut, jag är så ledsen. Man bara... Jaha, okej, okay, ja, ding dong, dang, ding dong. Men det som ändå slår en, tror jag, det är lite också, jag läste någon bok om Karin Larsson, du vet, Karl Larssons fru. Och hon sa så här, gud, jag tittar mig i spegeln, jag känner mig fortfarande som 15, men mitt emot dig i spegeln ser jag bara ett gammalt russin och ett trött ansikte. Att när man var yngre trodde man så här, men man är väl så där tokkär när man är så här, mellan typ 12 och 20. Och sen blir det liksom direkt en mer mogen kärlek, men jag kan inte skriva under på det. Jag kan liksom bli lite miniflörtförälskad, så här, oh, gud vad det pirrar. Och sen så med Mattias var jag också superkär.
Ja, nej, men jag tycker att så här, känslan att vara förälskad, den är central oavsett om du är 85 eller om du är 13. Men det enda som är att brinntiden blir desto kortare, för vardagen blir liksom, hamnar däremellan liksom.
Ja, men det är kanske sant. Men det som jag tycker är den stora skillnaden är att man glorifierar inte vare sig mannen eller relationen på samma sätt som man bara gjorde för 15 år sedan. Man var så här, jag ska dö, jag ska leva, jag ska bo, jag ska alltid vara med honom, annars kommer ingenting vara värt någonting. Och jag älskar att den nya generationens kvinnor inte alls är så. De är så här, men jag känner inte att jag vill bli kär nu först jag har pluggat klart och det. Man bara så här, kan man bestämma själv?
Ja. Exakt. Men kan man bestämma själv? Det undrar jag.
Har aldrig klarat det, men jag känner att det är väldigt mycket i fysiska. Så här. Ibland kan jag har alltid blivit kär att jag står bredvid en man och tänker så här, om inte han kysser mig nu, då kommer jag dö. Och sen har jag gjort det och sen har jag varit kär. Så svår jag har varit.
Slut.
Och det har också hållit i sig. Ja. Det har inte varit liksom, de få gånger jag känt så har det inte varit så här 2 veckor senare att jag känt så här, nah, Utan de liksom, vad kan det vara, 5-6 gånger man har känt så, så har det varit, eller kanske 10. Så ändå liksom, även om man var 10 så har man ändå blivit kär den personen och det har inte gått över. Och så, ja, nej.
Så känns det. Nej men det kan jag verkligen hålla med om. Sen så tycker jag det är intressant för att så här, vi såg också i hemmiljö och liksom, vi låg i sängen och kollade på serier och liksom låg och allt vad vi gjorde i sängen, läste och bara babbla. Så att våran så här, zon är fortfarande liksom sängen. Mm. Alltså det är där vi liksom trivs som bäst. Jag funderar på om man så här, nu hade träffat varandra mot förmodan i en bil, hade då bilen blivit så här? Alltså viktig för.
Ja, jag fattar,
förstår
jag
vad du menar. Att så här, platsen där man så här, sågs, det är den som blir liksom, där passionen uppstår mest.
Men jag tycker ju fortfarande att ni faktiskt är ett ganska osannolikt par.
Det är vi ju fortfarande.
Alltså, jag menar inte på något dåligt sätt. Jag tycker ni är ett superbra par, men det är fortfarande lite så här, hur gick det till?
Det vet inte vi heller.
Nej.
Nu går vi vidare.
Det gör vi. Nej, men du vet. Jag skulle vilja kalla den här ståuppan lite för PS-saker jag undrar över.
Ja, spännande.
För att det händer ju att jag går och lägger mig ganska tidigt med barnen. Och sen så är man på väg upp och man ska städa och kolla på tv och så här. Men sen så är det så jävla skönt att ligga där. Och sen så har jag ammar ju fortfarande. Och jag har i och för sig väldigt, väldigt långa bröstvård. Så jag skulle kunna gå till badrummet och fortfarande amma. Men nu har jag valt att inte ta det steget. Ja. Men så jag tänkt på såna här människor som verkligen råkar illa ut. Som till exempel Mona Sahlin. Mm. Hon råkar inte illa ut en gång utan så här 20 gånger. Hon gör om samma misstag. Om man till exempel, hon kan ju aldrig komma tillbaka till politiken. Men så tar man till exempel Clinton. Jag menar, han gjorde ju verkligen ett stort misstag när han stoppade in den där cigarren i Monica Lewinsky's underliv. Oklart varför. Jag tänker för hennes skull, om hon fick ut någonting av det. Jag menar så här, jag tänker att varför tog han inte någonting större? Han hade fan tagit en banan i alla fall. Är det någonting som fanns som var mer? Jag förstår fortfarande inte varför han tog cigarren. Om han inte liksom ville elda upp henne på något sätt. Så här. Men då har jag tänkt så himla mycket efteråt. Alltså det som förstörde saker för de här människorna, det behöver inte vara politiker, det kan vara vem som helst. Det är ofta attribut med som har satt dem liksom i klistret. Och då tänker jag ofta så här, äter Mona Sahlin fortfarande Toblerone? Ja, men är inte det en relevant fråga?
Men, alltså briljant. Men ja. En grej som jag tänkt på länge, säger du ungefär 3000 gånger.
Ja, men jag har haft olika sådana favoritord.
Ja, verkligen.
Verkligen uttryck som jag håller på med ungefär i 3-4 månader.
Ja, och sen släpper du dem, ja. Och så går du vidare.
Man säger så här.
Ja.
Den har jag för sig kört länge.
Ja, den har varit länge.
Man säger så här, men man tänker så här. Jag vinklade lite sen.
Ja,
man tänker så här.
Du fick ge till det.
Mm. Mm.
Men det var väldigt roligt. Jag tycker du ska jobba vidare med dina ståuppgrejer. Däremot så måste du ha kortare till ansats.
Mm.
Det är långt nu.
Ja, jag fattar. Men jag har ju faktiskt fått förfrågan länge och sagt, men jag kommer nästa månad och känner ett litet så här. Jag förstår att det kommer ta jättelång tid, men ett minikini-case på 2 minuter, det skulle väl jag kunna hyvla ihop på några månader och sen så bara testa hur det var.
Ja, absolut. Du har ju verkligen material batch att köra på. Mm. Vet du, nu har du ju Mona Sahlin och Clinton och hygienan. Ja. Den är bra.
Då är det klart.
Det är klart. Du behöver inte gå och kolla. Jag får lyssna på podden. Nu ska vi lyssna på podden Nedtystat. Det här är alltså 25 oktober 2017 och vad som är signifikant för det här datumet, det är ju att det är mitt i MeToo. Det känner han som Cissi har blivit liksom utsatt för. Vi är många som har känt de här personerna och är kompisar med båda.
Jag var ju på en fest med honom nyligen.
Ja, nej, men det är inte så att någon har skyddat någon. Det har bara varit extremt svårt att agera. Och vi är många som står i skuld här.
Men det som är svårt i en värld som är social och på något sätt så här, men de sociala koderna som finns är ju sedan länge inprogrammerade i oss.
Ja,
vi svenskar, om vi träffar någon som vi känner, då kramar vi den och säger hej och liknande. Absolut inte med alla. Men det är ju samma sak som jag har råkat ut för en kille, ett ex till mig, som var så jävla ärslig mot mig. Jag har ju flera vänner som umgås med honom nu.
Ja.
För att nu är han en schysst kille. Och inte som han var när han var ihop med mig. Och det känns ju jättejobbigt i mig, men jag kan ju inte gå in och så här
inte vara kompis med dem. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Nu däremot så skulle jag markera mycket mer om jag träffade då Fredrik Virtanen. Så då känner jag mig också så här, så jävla skenhelig. Jaha, nu minsann, när andra vet om vem det är, då kan jag sätta ner foten och markera. För att det här är en gammal kompis till mig.
Mm. Ja, det här var ju precis efter MeToo. Jag tror till och med att det kanske är en vecka, 10 dagar efter MeToo. Och här var ju vi fortfarande, och är väl egentligen, jag bara känner att så här, det fanns ju mycket av de här frågeställningarna som fortfarande är relevanta och ganska komplicerade.
Det känns bara så här, jag blir helt fylld med typ fasa. Så naiva som vi alla var.
Ja.
Vi var ju nästan först ut, för att vi kom ju in på måndag morgon skulle spela in. Och det här hade briserat
under söndag.
Ja, söndag kväll. När Lulu Carter hade lagt ut att Martin Timell var Sveriges svar på Weinstein. Och ja, men vi tog ju sig an ämnet som glada liksom 70-talslaxar. Så här, ja, vi pratade lite om högt och lågt hit och dit och ingen ska oss döma. Men oj, vad fel vi hade.
Herregud vad vi blev dömda. Mm. Jag tycker vi lämnar det dit hädan och säger att vi har lärt oss någonting utav det här, och vi går vidare raskt till podden Top Secret från februari 2018.
Ja, han pratade ju så här.
Det var så vackert.
Ja, Gunilla var så vacker och det otroligt var hon. Ja, det var hon. Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är fantastiskt. Ja, underbar kvinna.
Parneviks dotter dök.
Till skillnad från dig.
Ja. Hacka på bara. Kom på showen för att höra hur mycket jag utvecklas. Jag övar i smyg.
Övar du i smyg nu för dina invitationer?
Jag är Edvard. Jag kanske ska vara Edvard.
Nej, det kanske du inte ska vara, eftersom du inte kan göra honom.
Nej, det vet du inte. Det kommer. Jag kanske kan vara
Nyamanka.
Nej, men alltså. Du är så jävla dålig. Imitatör. Okej, ge mig en gumma. Okay. Som du kan hantera.
Ja, ah, det är Lil Babs.
Det är inte ens likt. Det är inte likt någonstans.
Okej, okay, det är inte ens likt någonstans.
Ja, det var lite likt.
Det är du.
Hur går det på imitationsfronten, Anson Fransson?
Men jag tror ändå att jag skulle kunna nå upp till höga höjder. Men jag har väl berättat för dig minnenas arkiv när jag skulle spela Annie i min egen uppsatta musikal. Usch, jag måste ha varit så jävla jobbig när jag var liten. Jag ska sätta upp musikalen Annie, så jag kan inte gå i skolan nu. Jag ska själv vara Annie. Du får vara Miss Kennigan. Och sen tyckte jag inte att jag kunde skratta naturligt, så jag hade en skratt stand-in. Inte body stand-in, hör och öppna, utan en skratt stand-in. Så Josefin Bosmyr fick stå.
Det är revolutionerande.
Ja, det är det. Hon fick stå bakom, och så liksom gjorde jag, alltså jag var 9 år. Så låtsades jag skratta och så skrattade hon så här. Så jävla avancerat ändå. Ja,
men verkligen, men du är sjukast jag hört.
Manipulativ 9-åring.
Ja, så obehaglig.
Mm, tack.
Nu ska vi lyssna på det sista klippet från våran memory lane. Det är nämligen en pizza utan ost.
Man borde kunna spotta om det är lämpligt eller inte att gå vidare med någon som man blir lite intresserad av.
Okej.
Okay. Mm. Och dåliga vanor och dåliga sidor visar sig ju faktiskt ganska snabbt. Men tyvärr kan man ju redan vara hooked och kär och liksom förälskad. Som till exempel en kille som jag dejtade med som alltid hade glömt plånboken.
Ah.
Mm. Jag säger, men kom över och ta med en flaska vin. Och nej. Nu hade jag glömt det. Han var ju väldigt ordningsam i övrigt liksom.
Och det är oftast ordning åt andra hållet, att man själv ska vara väldigt uppstyrd.
Precis, ja. Precis. Och skulle man gå ut och käka middag, det var mycket med den här plånboken. Den glömdes både här och där, och vinflaskan glömdes och hit och dit. Och sen var han också väldigt, väldigt nidig i sänghalmen.
Fy fan vad det är jobbigt med så här snåla människor. Nej, alltså snålhet är ju så jävla osexigt. Fattar inte folk det? Men jag tror liksom att det är nästan som en sjukdom.
Tack Anita, där har du det. Det är precis som alla andra konstiga beteenden en sjukdom.
Ja, för att jag tror inte snåla människor själva upplever sig som snåla.
Nej, det är klart de inte gör. Det kan de inte göra. För i så fall skulle de se 200 personer som tittar på dem avsvarar. Nej, det skulle hon kanske inte. Men just snålhet är ju någonting som faktiskt, tack gode Gud, 99% av befolkningen känner avsmaken för.
Ja.
Så här, oj, hoppar du i taxin först? Oj, tog du notan igen? Oj, ja, vi känner ju människor som har satt i system.
Ja, men, alltså just den här också specialen som var förr i tiden när man typ körde en drinkrunda när man var ute.
Alltid.
Och så var det liksom helt plötsligt när det kom till den snåle personens tur. Oj, 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 nu ska jag gå innan. Då hade de fått ett gratis varm med 5 beställningar och sen så var det plötsligt tvunget att gå.
Jo, fast jag tycker ändå att man kan skönja 2 olika snålhetspersonligheter. De som så sätter i system och precis en minut innan det är deras tur att casha in försvinner som en avlöning. Och de som faktiskt inte verkar förstå att det är så här, snålhet är någonting som inte ses med blida ögon i det här samhället där vi lever i honung och liksom mjölk.
Nej, jag tror exakt samma person.
Tror du?
Ja, fast jag tror på 3 olika parametrar. Jag tror att den strategiskt snåle, den tror såhär, I fucked the system. I outsmarted them. Fast det är bara så att ingen så här, orkar någonsin konfrontera en snål jävel.
För att det är pinsamt.
Det är pinsamt.
Det är skamligt.
Ja.
Det är så här, det är ungefär som att dra ner byxorna på någon inför publiken. Det är så här, man tänker så här, men snälla fina du ser väl själv att alla reagerar. Det är lite så här, ojsan svisan, det är lite som när man inte är kär i en kille längre. Så här, det var inte du, det var jag. Jag tycker att det är lite samma känsla, att de tror att man tror att det har med dem att göra fast de inte är kära i en längre.
Ja, nej men alltså så okay. Sjukt.
Kanske inte världens bästa liknelse. Men hur som helst, och då tänkte jag så här, det ser man ju tidigt och då blir man ju avtänd. Sen har jag kompisar som lever med snåla människor och det är ju för dem outhärdligt. Plus att de också såklart nås av en liten slevdäng och också blir lite ekonomiska mycket och snåla för att de hela tiden blir matade med så här, nej, det där är för dyrt. Nej, kan vi kolla om det finns ett billigt alternativ? Nej. Så de får liksom lirka och lura för att det ska framstå som att det här var ett bra val.
Ja, sen tycker jag att det finns ett gränsfall där för att, så här, att vara ekonomisk.
Skulle jag gärna vilja vara?
Skulle jag gärna vilja vara mer också. Min kille är ekonomisk.
Ja.
Han är inte snål.
Nej.
Han är inte snål på känslor, han är inte snål på prylar, han är inte snål på liksom generositet och sådana saker. Men han är ekonomisk och han kan då ifrågasätta mig när jag åker taxi, när jag får väldigt mycket parkeringsböter och sådana saker. På ett sätt som jag blir provocerad av och då vill agera på honom som att han är snål.
Vänta, 3 p-böter den här veckan, du är snål.
Nej, det är han ju inte. Utan han är ju ekonomisk. Men det är en fin gräns där.
Jag vet, men jag tror att det handlar om en själv väldigt mycket där. Jag tycker att det är fint, för det handlar om jävligt mycket personligt ansvar. Att, ja. Så här, det är en hedersak för mig. Jag hade en tjejkompis, och hon och hennes man fick allt i p-böter. Det var betalningsanmärkning. Och så satte de sig ner en dag och så sa de så här, fuck this. Inte en jävla betalningsanmärkning. Inte en p-bot så här, resten av vårt liv. Och när de väl hade bestämt sig så har de ju hållit det också.
Det är ju såklart.
Mm. Men det där är ju också så, går ju alltid hand i hand när man har mycket att göra. Oj, en p-bot. Oj. Mm. Det är nog nonchalant stil. För att man tänker så här, jag tar risken för den istället för att komma ännu mer för sent. Eller istället för, alltså det handlar
i
ju
mitt
om,
huvud så handlar det om att jag tror att jag ska fuck the system. Smart då. Alltså, jag har kan tur. Att jag liksom blir lite gambler då.
Jag vet,
för att jag vill liksom
så
här, okej, men nu har jag inte fått några p-böter den här veckan. Då kanske det är värt att chansa den här gången. Så att jag kanske inte får någon, och så får jag någon så blir jag skitsur.
Ja, men därför,
det är tillbaka skitbra. Till mannen.
Tillbaka pratar. Till mannen då.
Som är psykopat. Som vi skulle kunna lista ut vem det är tidigare.
Ja, men vi behöver inte dra det så långt som psykopat. Men,
vi skulle ju prata om psykopatiska drag hos killar, ja. Som man fattar varför man ska lämna dem. Snålhet
det lät så hårt bara.
Jaha.
Snålhet än. När de är så här, har konstiga beteenden som de avslöjar för tidigt.
Som
till exempel så här, inte ta ost på pizzan som mitt ex. Alltså, så här.
Jag trodde du skulle vara lite bättre.
Ja, hur går det med din gärningsmannaprofil?
Nej, men alltså, nu har inte jag snackat med Leif G på ett tag om det här. Men jag underskattar aldrig märkliga beteenden.
Nej.
Tidigt in i relationen, herregud. Och jag skulle vilja ösa ur massa konstiga beteenden nu. Så man kommer, ja, nu kommer jag på den.
Va?
Eller det var ju inte så jättemärkligt, eller det var ju helt galet märkligt. Men Ulf Johansson, nej.
Vem ska vara Ulf Olsson?
Ja. Ja, men som till exempel Ulf Olsson,
ja.
Helens och, vad heter hon?
Katinka. Nej, hon heter inte Katinka. Ah, skitsamma.
Ja, men som till exempel Ulf Olsson.
Helen Mördaren.
Mm, precis. Han var ju med i ett program.
Det är roligt att du har tagit om över min gamla besatthet för honom.
Ja, men det var ju bara för att jag var med där. Ja. Vad blir det för mord?
Ja, men grejen är, det är det sjukaste brottsfall i svensk historia.
Nej, men jag hade ingen aning. Jag hade liksom ingen alls koll på det.
Alltså, jag var helt
där.
Besatt utav det här, för hon var ju ett år äldre än mig. Så jag har ju följt det här sedan jag var liten.
Jaha.
Ja, jag var helt manisk. Ja, skit samma.
Nej, men det är sjuk, det måste vara ett av de sjuka. Alltså, det är sjukare än Madsen. Det är sjukare än allt.
Ja, det är sjuk.
Madsen har ändå så här varit lite och sen gjort en galen. Nej, ja. Han har gjort en galen grej, men det här är liksom system. Nej, det är så galet.
Vad ska jag säga?
Nej, skit i det. Jag skulle säga det där med teckningarna bakom, men det var ingen som såg.
Nej.
Men kan vi inte säga något annat? Ja, okej, okay, jag säger inte okej. Okay. Nej, men jag tänker att man såna saker som man tänker så här, det där är weird. Det ska man liksom beakta.
Ja, för det är oftast weird.
Ja, jag hade ett ex som varje natt vaknade så här mellan 5 och 10 gånger och tog ett Lypsyl som en galen människa. Och gjorde så här som en liten, du vet, så här spetsig besatt.
Ja, men jag berättade väl om det en gång i podden. Min kompis som hade en jätte weird kille. Och han ville aldrig ha sex med henne liksom, på dagen. Hon var så här, vad är det för fel på mig och så vidare. Så varje gång när han hade sex med henne, det var när hon sov.
Nej, men sluta!
Så jävla obehagligt!
Men hon märkte inget?
Jo, då sov hon och då märker hon att han är på henne och liksom ligger och håller på. Och då vaknar hon till och då slutade han direkt.
Den var aldrig inne typ?
Ish, på väg in.
Gud, jag får så många. Jag bara, själv har man aldrig gjort något konstigt.
Nej, har man aldrig.
Det är bra. Det. Ja, och en sista grej. Jo, just det. Jag träffade en kille som jag blev ganska förälskad i. Och han då förklarade att han just då, när vi blev förälskade, var inne i en avhållsam period.
Aha.
Han skulle leva som munk. Och jag var så här nyseparerad och kåt som jävla höna utan fjädrar.
Nyplockad.
Jag vet inte om de är särskilt kåta eller kanske inte. Usch, det där blev som sex med djur. Men jag kan behålla den.
Ja.
Hur som helst. Och där låg vi sida vid sida. Och jag är någon liksom negligé hit och dit. Och han skulle då hålla sig. Det var ju helt outhärdligt.
Men gud, jag förstår det.
Så till slut var jag bara såhär, nej, men då tar jag med någon annan mans läm, eller vad säga. Och då kom det videor med snuska meddelande.
Jaha, ja. Mm.
Man höll på att förlora.
Oj.
Han tog till den gamla kvinnliga, historiska, trojanska.
Verkligen.
Mm, att ni får inte komma hem igen först, det är fred och ligga.
Men populära inslag i podden har ju varit skämskuddar.
Ja, just.
Och spökerier. Det måste vi säga att det var så här topp ett.
Ja,
men skämsspöken så kanske vi ska släppa nästa på.
Men skämskudde, det var ju väldigt länge sedan tog upp någon.
Ja, jättelänge.
Har du någon?
Nej, faktiskt ingen på gång just nu. Det är, alltså, skämskudde för mig måste man säga. Jo, jag har en skämskudde.
Mm, säg det.
Det var under Lucia-lämningen. Det här är så bra skämskudde så det kommer jag ta med till olika tv-serier och sånt där som jag kommer jobba med i framtiden. På Lucia-firandets lämning på skolan så är Joel med. Jag är där, Penny är där och Kalle är där. Och vi ska säga hej då till Penny. Eller jag ska säga hej då till Penny för vi ska gå, jag och Joel. Så jag säger hej då älskling, ha det så bra. Och både Penny, Joel och Kalle reagerar. Det är en ganska bra skämskudde. Förbannat bra scen.
Så jävla bra scen.
Otrolig.
Ja.
Det kan man inte skriva för det är för bra.
Ja, det är faktiskt för bra. Men det är inte så konstigt.
Nej, det är inte dugg konstigt.
Jag tänker att jag ofta säger liksom mitt ex-namn till Mattias och mycket på senaste tiden. Men han har aldrig sagt sitt ex-namn till mig. Undrar vad det beror på. Det
kanske jag har också sagt ex-namn till Joel.
Mm. Jag skulle faktiskt bli ganska sårad om det.
Ja, han blev det.
Ja, men han är ung också.
Ja, sant. Men alltså tack snälla söta rara för att ni har lyssnat och varit med oss. Det är klart att vi kommer tillbaka någon gång, men vi vet bara inte riktigt när.
Och alla ni gulliga som har skrivit att ni redan saknar oss innan vi ens har slutat, att vi ska tänka om. Man vet aldrig vad vi kan dyka upp. Det kan vara på, ja, danska bårhuset.
Snälla Ann.
Ja, jag vet. Det var så många konstiga associationer. Men det handlade ju om också att vi har gjort en crime-podd precis om Peter Ratkit Madsen. Många konstiga händelser har skett. Många roliga, mycket skratt, mycket kärlek.
Vi har varit ute på turné. Ja. Det måste jag ändå säga att den tar jag med mig liksom in i kistan. För att det var ändå ett episkt roligt segment i poddtiden.
Och så jävla roligt också att det började lite haltande och sen sista showen så var det bara så här: Welcome and bienvenue, welcome to cabaret, un cabaret.
Ja, det låter nog på ens
intro. Nu avslutar vi den här.
Tack alla, vi älskar er. Vi ses någon gång i framtiden med eller utan cabaret-sång. Ha det så himla bra.
Puss och kram, vi älskar faktiskt er väldigt, väldigt mycket.